Hassan är så irriterad på Stellan Skarsgårds sätt att prata om sig själv som pappa. Är ordet islamofobi något som borde bort, frågar vi också. Och sen så ska vi gratta Norge på 17 maj. Är det inte så att vi är lite avundsjuka på hur de firar sin nationaldag?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Åsa, jag har varit offer för Swedesplaining.
Vad då då?
Du vet som mansplaining, det är när män förklarar något på nedlåtande eller belärande måte utan att förstå att kvinnan vi snackar med allerede med vet mer. Men Swedesplaining, vet du vad det är?
Det är nej. Det är snart man, vet jag väl det då.
Ja, det är när man blir förklarat något på överbevisande och elegant svensk och man mister sin egen kritiska sans.
Okej, okay. Har jag utsatt dig för det, Hilda?
Du har nämligen det. Va? Det är, särskilt när du blir sagt på svensk, så betyder det att det är helt sant, tänker Norrbagge som jag. Då. För det, du sa sist uke att Sverige var först ut med farspermission. Pappa på barsel.
Var väl inte det pappamånader? Är inte det en svensk uppfinning?
Det var det inte.
Va?
Först krämte Per Asbjørn Risnes försiktigt i min inbox. Ja, han gjorde sånn. Unnskyld.
Ja, han rømmede sig. Ja, okay. Ja.
Og han er forfatter av pappaboken. Altså, han er en ekspert. Kilde, med andre ord.
Forstod piken her.
Og så kom tidligere venstre politiker og sosjef for det kongelige slott med følgende pedagogiske rettelse i min inbox. Sverige var først med rett for fedre til foreldrepermisjon, fordi der i 1974 erstatter mødrepermisjon, men med en kjønnsnøytral foreldrepermisjon, som også fedre kunne bruke. Men for egen reservert fedrekvote, så var altså Norge først. For vi fikk alright det i 1993.
Ja, nu forstår jeg, hvorfor du bruger så lang tid på det her. Åsa har stjålet noget fra Norge. Hun har taget noget af Norges stolthed her.
Yes. Ja, jeg lot det ske.
Jeg ber virkelig om ursäkt, men jeg måste säga at ni er lite småskurna. Därför att om Sverige redan 1974 införde en könsneutral månad, så måste jag säga att jag nog ändå tycker att vi är pionjärer faktiskt. Men ni ska få ha det där i fred. Och min poäng var ju ändå att det här pappamånaderna ingår i den svenska kulturkanon. Så är det nu. Alltså, en del ifrågasätter just den punkten på kulturkanon. Ja.
Men alltså, vi fick introducera ett nytt begrepp jag inte hade hört för Swedesplaining. Alltså, som,
det var mitt begrepp som jag nu introducerar som ett begrepp som kan sprida sig.
Alltså, det här kommer att bli ett nyord i norska. Och du har gett Hassan en present som han kommer att skrocka sig igenom med detta ord resten av alla program som vi kommer att göra. Det här, jag är lamslagen redan nu faktiskt.
Ja, men jag älskar den här konflikt. Det är en gränsestridighet, kan man säga, som jag bara kan lena mig tillbaka med mina popcorn och overvære.
Det vi ikke fikk snakke om sist uke var noe helt sentrale papper, som nå for ikke lenge siden så fikk Oscar. Det er litt som med MeToo, noen ting kommer litt sent til Danmark, for først nå har Oscar-vinner affeksjonsverdi kommet til Danmark. Og hva snakker man om der? Jo, farsrollen. Og du, Hassan, ble sjokkert over å lese intervju med åttebarns far Stellan Skarsgård i Jyllandsposten, som altså spiller filminstruktør Gustav Borg, som har vært mer til stede i sin karriere enn sitt privatliv. Det blir opprørt, og hvorfor ble du det?
Jo, men det er jo et godt intervju. Altså, Jyllandsposten har lavet et scoop, vil jeg sige, på en måde, altså med denne samtale, ikke? Men altså, det der chokerer mig, det er hvor bramfrit Stellan Skarsgård taler om sit svigt, men også hvor forløjet han er i forhold til sig selv, ikke? Altså han siger ligesom, at den her figur her, kan han slet ikke kende sig selv i, men når han taler med sine børn, så siger de jo, flere af dem i hvert fald, at den figur, han spiller, i den grad minder om, om ham, ikke, som far.
Han har 8 børn.
Han har nemlig 8 børn.
8 børn med 2 kvinder, skal vi sige.
Ja, og så er der jo simpelthen så mange diskussionspunkter omkring det her, altså... det her med den her, hvad kan man sige, tilgivelse, der nu vender tilbage over for den kunstneriske far, der svigter sine børn, som han skal have 8 af, ikke? Altså, jeg skal jo ikke blande mig i hans privatliv, men når han stiller sig frem og fortæller om det her, og ligesom lægger nogle principper ud i forlængelse af sin selvfortælling, så bliver jeg jo nødt til at forholde mig til det her, ikke? Altså, blandt andet, når han siger, mine børn har jo klaret sig ganske godt, så spørgsmålet er, om jeg ikke også har været en god far. Jeg må have gjort det rigtigt, siger han, ikke? Hvad nu, hvis de havde klaret sig dårligt?
Jamen, kanskje han hade svarat annorlunda. Yeah. Jag kan tänka om mig själv som har arbetat väldigt, väldigt mycket och det har so far gått bra för mina barn. Det kanske är för att jag har hållit mig borta. Jag utesluter
inte. Det är det samma han säger.
Ja, jag tror inte att någon vet hur någon annan kan vara som förälder. Det intressanta här är ju att han berättar vad barnen själva säger och de är ju delade där. Han har ju barn som inte har någonting att klaga på, sen så har han barn som tycker att han har varit borta för mycket. Mm. Och själv säger han att Stellan Skarsgård, alltså han säger att han av 12 månader på ett år så har han varit hemma 8. 4 månader har han varit borta och arbetat. Så han tycker att han har varit hemma mer än de flesta. Allt beror ju på hur man räknar.
Alltså efter han stoppade på Dramaten och begynte att lave filmen, ikke? Ja. Men før det var det jo en anden historie, ikke? Hvor han var væk hver aften og stod på scenen.
Ja, ja, som skuespillere gør, det indgår jo i...
Ja, jeg har jo selv været skuespiller, så jeg forstår jo, hvilket afsavn ens børn må lide, når man dyrker sig selv på den måde, ikke? Som man gør som skuespiller. Altså prøv at høre, man dyrker sig selv som skuespiller. Det er det, man gør, ikke? Man er sit eget redskab, ikke? Og både din person og din teknik er funderet i dig selv. Så det er selvdyrkelse at være skuespiller, ikke? Men jeg tænker på, om de her børn, når de ligesom nærmest alle sammen har valgt at blive skuespillere, så tænker jeg på, om der ligesom også er nogle paralleller til hans børn i filmen. Altså, at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
Arbetet. Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
Det gör man ju. Det är ju en del av uppdragelsesuppgaven. Det är det såfölje att förhålla sig till sin barns adfärd.
Ja, men det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är en sak.
Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Mm. Ikke? Det er de ord, han bruger.
Ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
Modigt?
Jeg synes okay. Faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det viktige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt.
Bum.
Jeg elsker det.
Jeg også.
Jeg elsker det.
Jeg elsker det også. Det er så här det är att förklara för ett barn vad som är att vara en människa. Att man är, liksom, förstår sina brister. Att man är förlåtande mot sig själv. Men det betyder också att då är jag förlåtande mot dig också.
Men där, det är det minnet.
Jag är i chock. Menar I det här? Menar I att det är modigt och inspirerande när han säger det här? Man kan inte laste barnen för något, men i det omfang de anklager dig, så kan du också bebrejde dem. Det mener I simpelthen at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
Ikke som, ikke som pajkastning. Ikke som forsvarsstrategi. Men det er klart at man som forælder måste kunna behandla sitt barn. Altså, precis som man som forælder til et litet barn försöker förklara, så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam. All uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med. Och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt. Eller jag ska säga, en egen vuxen person. Och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra. Man kanske ska fortsätta ha den där relationen. Fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om vad har du gjort då? Hur är du då? Mm.
Alltså för mig så blir det här intervju och de uttalelser där i den serie som han liksom kommer med dem i, blir på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs, ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt. Han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
Nu vet jo jeg da, at han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
Jo, men det
kan man inte
lägger
göra.
Han det fram.
Men framförallt att det... Jo, jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
Jamen, det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
men det er spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre. Exakt. Og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mod os selv, og mod vår omverden.
Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste, ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste, han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Mm. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
Ja, ja, hvem vet hvor vi ender, tenker jeg ofte. Enten det som mor eller datter, så er det enkelt å surre seg inn i navlestrengen. Ja, så jeg må tenke på dette videre, kjenner jeg, og ikke minst på hvorfor filmen som jeg har hatt nok så lunkent forhold til fremdeles skaper sånne samtaler. Og nå rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker seg her som far. Men vi må videre.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
Løsgjengere heter det.
Løsgjengere. Løsgjengere. Ja, løsgjengere, ja, det heter det også.
Partiløs heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
Men är det egentlig mer demokratisk at en politiker sitter som vill eller løsgjenger fordi de følger sin egen overbevisning? Hør embedskvinne og debattøren Afisa Fidov på TV2.
Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinner de ind i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket, eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat. Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men det bestämmer man alltså själv.
Mm. Ja, där är många av de i Danmark också nu har sån.
Ja, der er 4 styk, 3 fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i, når det kommer til stykket. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså, det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhænge og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, hvad hedder det, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, hvad hedder det, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
Problemet opstår jo når en får så mange løsgjenger eller vilder at man ikke får til å komme gjennom med noe politikk. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand, der man fikk så mange med sin egen agenda som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskusjoner fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
Og de har jo ikke så veldig mange folk bak seg. Altså, de har jo ikke et stort flertall, mange av de bak seg, som har stemt inn. Så de får en uproporsjonal makt i forhold til velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Hva det for noen ting?
Ja, vi skal se, vi har 9 vildar eller partilösa i Sverige. Det är 3 sverigedemokrater, det är 2 vänsterpartister, det är 2 moderater och det är 1 socialdemokrat. Och det är väldigt mycket av det här som har att göra med Palestinafrågan som har splittrat, kan jag säga, vänstersidan där. Kvittningssystemet det går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag. Mm-hmm. Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren måste de sitta och bara votera därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna därför att Jimmie Åkesson då som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Mm-hmm. Så att det här är en stor omställning för honom om inte annat.
Det indeholder jo også lidt af et paradox, ikke? Fordi på den ene side, så ønsker vi, at vores parlamentarikere skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
Du har aldrig rett i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er veldig många som undrar jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Mm. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka. Mm. Behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
Men det heter clearingsystem i Danmark och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
Ja, altså, visst er det det.
Mm. Hvor man ligesom sådan afholder sig fra at stemme for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke? Mm.
Men det å oppløse dette kvittningssystemet nå, det sier jo også noe om at tilliten mellom blokkene og tilliten til hverandre begynner å bli skjør. Mm. Så det et sånn tid, altså tegn i tiden, kan man si. Men hvis det nå først og fremst går ut over Jimmy Åkesson, og han blir nødt til å være til stede hele tiden, så kan det jo være at de innser igjen at det var kanskje greit å ha et tillitsbasert system likevel. Vi har kommet til ukens hiss og diss. Hassan, hva vil du hisse og disse denne uken?
Min hiss går til Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, altså det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen, og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Mm-hmm. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbne, men lukker dem lige så stille under overfladen. Mm. Og du, Åsa?
Ja, jeg skal prate om den her eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jeg tror at den heter kjære på norska mm-hmm. og skæri på danska kanske. Jeg har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong och nu har de börjat inreda sitt bo igen för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på, så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss. Ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Mm. Jag tycker nog Skatteverket också, som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då, Hilde?
Min hiss, det är denna saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var fredet gravplass. Den fredningen valgte to journalister, støttet av Norsk Produksjonsselskap, å bryte. De filmet vraket med undervannsbåt, og de fant en flenge i båten som endret alt man til da hadde antatt. Og så ble de altså dømt for å forstyrre gravfreden. Nå har menneskerettsdomstolen i Haag besluttet å kommunisere saken til svenske myndigheter, og bedt de sette det opp dommen mot EMK sin artikkel om ytringsfrihet. Så den hissen, den går faktisk til EMK, altså den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dis, regjeringen ved forsvarsminister Tore Sandvik vil nekte Epstein-granskere i kommisjon som skal granske utenrikstjenesten og andre myndigheter etter avsløringene. Han vil nekte de å be om hemmelig informasjon. Forsvarsministeren vil begrense hva informasjon Epstein-kommisjonen kan få fra e-tjenesten. Altså det tenker jeg strider mot alt det som en ønsker at en sånn kommunisjon skulle kunne holde på med. Hiss og diss. den svenske regeringen har signalisert at de vil slutte å bruke ordet islamofobi i offisiell språkbruk, og heller bruke uttrykk som antimuslimsk rasisme eller antimuslimsk hat. Det ble tydelig sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellasjonsdebatt i den svenske riksdagen.
Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
Ja, vad syns dere om det, dette begreppet? Hvordan ser dere på begreppet og det som hun her sier i riksdagen?
Jo, altså, jeg fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså, fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi, for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret, sygelig angst for noget. Ikke? Og det kan jo, altså, det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså, i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende af begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
Mm. Og så du sagde, at denne saken her knapt er diskuteret.
Nej, jeg kender ikke til den förrän ni gjorde mig opmærksom på den, og nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmer Stenergard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, vad börjar det sluta det? Därför att om hon säger så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet, vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut, utan det är en policy. Men där känner jag mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in med någon slags censur.
Men det gör städer ju.
Ja, ja, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Så det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men det däremot så tror jag att ord är viktiga, och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord, så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
Men det er noe med å gå tilbake til utgangspunktet for dette ordet. Hun sier muslim, rasisme eller hat er ord som man vil foretrekke å bruke. Og dette er jo et begrep som Organization of Islamic Cooperation har i flere tiår arbeidet internasjonalt for å få sterkere vern mot det de omtaler som islamofobi, religiøns krenkelse og hets mot islam. Og det har særlig skjedd i United, altså i FN-systemet. Og det er jo et stort og komplekst felt dette her. Altså, der en har jobbet politisk for å få internasjonal anerkjennelse av at religioner, særlig islam, burde beskyttes mot fornærmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer, og så videre. Og et av startpunktene her var selvfølgelig etter 11. september og karikaturstriden, eller Mohammed-krisen, som man kaller det i Danmark.
Nej, men jag är helt med på det där resonemanget. Och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning, eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där? Varifrån kommer finansieringen? Så för mig helt rimliga frågor. Eller om man vill diskutera slöjan till exempel. Är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll? Och så där. Och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här. Och det där blir ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra alltså gränsdragningar i alltihopa det här.
Jag synes det är gott vi är eniga om det här ämne, alltså, för det virker så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokale. Alltså i Danmark har muslimernas fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder: hvad mener ministeren om, at sharia patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Mm. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Mm. Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
Som sagt, jag tycker att det här är viktigt, men jag skulle vilja lägga in ett till ord då i den här diskussionen som hänger ihop med det här, fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan islamism, alla nya moskéer exempel på islamism, halal islamism, sjal islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi? Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellan islamofobi och islamfobi. Mm. Islamofobi som alltså frykt för islam, men islamfobi, med det menar han är när vi vägrar oss för att kritisera islam för att vi är rädda för reaktionerna, men som tvärt emot menar att historien är full av att den muslimska världen också diskuterar och kritiserar sig själv. Islamfobi är alltså en rädsla för reaktioner mer än en rädsla för islam.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
Vi har snackat om Iran som brukar Lego i rätt så lätt i både propagandan för tiden och vinna narrativ, blir det sagt. Och här hör vi alltså en iransk Lego-film som visar USA och Israel som djävlar och vill önska då alltså att de muslimska nationerna ska nå resa sig. Hör här lite klipp ifrån Lego-film. Här är det massa Lego-figurer och det en hör är att vi hjälper alla, så ska vi seire, och en appellerar då till palestinier och indre och pakistaner och nigerianer. Lego, hva sier de om dette, Hassan? Det at det blir brukt på den måten.
Det vet jeg ikke. Sier de noe om det?
Nei,
men
burde
de ikke gjøre det snart? De holder virkelig låg profil, jeg har tenkt på. De låtsas ikke om at det her
er... Det vil jeg da heller ikke. Jeg vil da, det er jo AI-genereret det her, så det har jo sådan set ikke noget med Lego at gøre overhovedet. Det er ikke engang deres klodser, det er AI-klodser, der bliver brugt til det her. Ikke?
Jo, jo, men man ser jo endda at det er Lego som er prototypen.
Og her er, altså det er en annen... Det kaller det jo Lego. Ja. Det har til og med vært en annen video nå som skildrer palmemordet. Mm. Med den myrda statsministeren og fru Lisbeth som legofigurer. Ja, altså, hva,
det synes jeg er interessant. Hva sier Sverige til det?
Ja, vi sier at det er en merkelig bild av Stockholm med røde stugor og sådär. Ja. men det er klart at vi undrar liksom varför attackerar Iran plötsligt oss och Palmemordet. Och sen så har ju också iranska ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut. Och syftet är ju naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på på någonting längre.
Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet. Ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Ja. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak tidigt 80-tal. Mm.
Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego jag måste si det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöpigt inte sagt någonting. Men hvis de gör det så är det på engelsk först. The Times refererade till att Lego tidigare har sagt att sällskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det är liksom det starkaste Lego har sagt här. Mm-hmm. Men du är helt oberörd av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt i kommunikation.
Just det.
Ja, altså, jeg tror det, fordi at vi i Danmark godt kan lide at føle os forbundet til kontinentet, ikke? Mm. Og at fællessproget på kontinentet jo er blevet engelsk, selvom England ikke engang er en del af det kontinent rigtigt, ikke? Men i hvert fald ikke fastlandskontinentet. Men altså, nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ja. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
Hvorfor er det chokerende?
Nej, altså, det var faktisk, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja. Nej, fordi han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen, kalde en kampagne for at erstatte engelsk ord med dansk for udansk.
Ja. Just det.
Det siger noget om... Han siger, det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger. Mm.
Nå vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Love fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
Jeg forelsket i ham, og vi skal ha barn sammen.
Danske Søren Torpegård Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de har likevel blitt veldig glad i hverandre.
Han en av de første jeg møtte til Amsterdam Free Party. Vi møtte hverandre inne på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vasket hender. Han kom ut fra båsen og var sånn, jamen, det var ikke sånn jeg trodde vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget oss lige siden.
Altså, han sier jo at han blir veldig sassy, dansk og queer når han med deg.
Når jeg med han, så jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med en gang og blir med en gang sassy.
Ej, jeg synes han mega sassy, og det tror jeg da bare, han skal gøre noget mere i.
Dette var for Aftenposten, men også mega sassy og queer og i det hele tatt parties. Men det vakkert da. Hva synes du, Hassan?
Ja, det, ja. Altså, hvad synes jeg om sprogbruget
her? Ja, og denne kærlighedshistorien her. Mm-hmm.
Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans?
Viggo Venn, nej.
Viggo Venn, ikke? Som ligesom, altså, når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, jeg må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språkbruken.
For norske lyttere.
For norske lyttere, sassy er jo da, du er liksom frekk, og du ser de øjnene, at her er det en luring.
Altså, jeg blir nyfiken nu, når ni pratar om et norskt dansprogram. Jeg kan säga.
Nej, nej, nej. Det er Eurovision. Det er den norske og den.
Ja. Men jeg tyckte at Hassan pratade om någon som har sprungit. För jag måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, och det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är nog helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
Men nu snackar vi om detta kärlighetsäventyret här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
Nej, förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas. Jag vill inte heller prata om det.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Det er 17. mai i helge i Norge, og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel i Politikken fra Anna Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder jo på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Og hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret.
Og hun sier også at det kan dreie seg om små ting, for eksempel hvis jeg forteller om hvordan vi feirer Norges nasjonaldag 17. mai. Den ja. Slags kan lett provokere danskerne.
Ja. Jamen det tror jeg også, det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg, jeg tænkte, at det var... Ja.
Jag fick perspektiv på, jag tyckte det var en intressant text, alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat. En svensk.
Nej, det vill du ju vara. Du vill ju vara svensk, men dina barn, jo, men... hvis de var födda och uppvuxna i Danmark, ikke, så vill de ju alene, fordi de med stor sannolikhet är lyshåret bli betraktade som danska.
Det är underbart att du säger det med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall, så blir jag ju väldigt glad när du säger det.
Anna Kristine Johansen heter hon som skrev detta inlägget, bara för att ha fullt namn på den som har kastar sig in i danske, den danske debatten. Men det är ju det är ju något intressant allikevel i det att mellan oss så ligger det så stor kärlek som man kunde se och höra på denna videon som vi spilte fra här med de två Eurovisionsdeltagarna. Och samtidigt så ligger det också en eller annen form för lätt irritation. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Mm. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den litt sånn lett irritasjon, ja, til tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det er provoserende å snakke om 17. mai, for det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi også vilja. Vi har jo vel komplisert forholdene til en ikke-relasjon til nasjonalen, som er ganske ung også, dessutom i Sverige.
Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget. Men der, for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet. Altså sådan, ja, sådan på en eller anden måde sådan, med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Mm. Men det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså, da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet, end det vi forestiller os, den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer.
Men ja, jeg tænker også, jeg bliver vel påmindet om, hvad annerledes historie, som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige, och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation, samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat, på samma sätt som ni har två olika språk. Mm. Och sådär. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var för precis ett år sedan. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale, kunne man sige, hvis jeg må frembringe den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det er, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler. Men hør her. Våbenløs du kæmpede, Norge. Stod en skønt du faldt. Dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå, ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde, vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Julrød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt. Exiltypen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
Du kommer få resa landet runt med det den där.
Ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, dansker Sam Preisler og jeg, norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra Dansk TV 2, DR, APT og Aftenposten.